det är såklart man säger det efterhand när man har slagit då två sopor egentligen.
Det är inte den lyxen längre, utan det är typ så här tre motståndare som är intressanta för både Alex och Jones.
Ja, det är sjukt att vi är nere i mellanvikt och försöker plocka upp lite folk.
Nu ska jag göra en Valdo, med Hickson Gracie var faktiskt först.
Det är sant. Det är sant. Man får aldrig glömma Hickson.
Håll upp händerna hooken.
Oh my god. Hur kan du få slå den här uppekanten, Alexander Gustafsson?
Där är det! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar klubbet i tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Levaje,
Magnus Jukens Edenblad
och Valdo Zapata.
Nu är det dags igen och vi återigen har vi en fullspäckad helg som var och en fullspäckad helg att komma. Så jag tycker att vi börjar med att prata om helgen som var, där vi dels hade Daniel Tamer som gick match. Vi blickar framåt sen mot UFC 235 där John Jones kommer att ta sig an Anthony Smith och Tyron Woodley kommer att möta utmanaren Kamaru Usman. Två stycken bälten står på spel. Vi ska också diskutera GSP såklart. Vi har fått in en uppsjö av lyssnarfrågor, boys, så vi får se hur många av dem vi hinner igenom. Men vi börjar direkt och vi tar upp några fighter. Innan vi börjar diskutera Tamer så tycker jag bara att vi måste ju lyfta Nardiev som mötte Michel Prazeres.
Ja, alltså helt otroligt imponerande. 22 år gammal, kommer in med 19-2 i rekord. Och tar matchen på kort varsel mot Prazeres som har 6 raka, 7 raka.
Ja, någonting sånt.
Och har sett otroligt bra ut. Och han var väl den största underdogen på kortet i stort sett. Och kommer in och lyckas vinna och ser fantastiskt bra ut. Alltså, en komplett MMA-fighter, 22 år gammal, 77 kilo, framtidsnamn. Alltså utan tvekan.
Ja, verkligen. Plus att det som var väldigt coolt är att vi brukar nämna det ibland boy versus man. Här var det verkligen boy versus man. Alltså man kan säga vad man vill om Michel Prazeres. Killen kallas för traktor, det är inte för att han är en bonde liksom. Det snubben flyttar på prylar. Generellt inte på sig själv dock. Men det sket ju Nardiev. Alltså han på riktigt bara, jag svarar med det jag har och skickar lite till.
Ja, det var så imponerande för Prazeres har tagit ner alla sina UFC-motståndare. Man tänkte direkt när han fick clinch, han kopplade grepp. Man bara, okej, nu åker Nardiev ner. Nej, det gjorde han inte. Han hamnade ner några 2-3 gånger. Men han scramblade, han vände, han hamnade på topp. Han stannade på topp. Jag var otroligt imponerad av Nardiev.
Jag med, och det som förvånar mig lite med Nardiev också, det var det att han, det kändes som att han lyckades göra det som nästan ingen motståndare har lyckats med Prazeres. Det var scramble som hela tiden gick åt Nardievs håll. Han lyckades förflytta honom och stoppa nedtagningar som om det inte vore någonting.
Jag tror lite ärligt talat att ignorance is bliss. Han var lyckligt ovetande om vissa saker. Jag tror typ inte han hade riktigt koll på vem Prazeres var. Så han gjorde lite av en humlad så här. Vissa av grejerna han gjorde borde att inte funka. Men han hade sånt självförtroende, så bra timing, och så drev han ner de grejerna. Och jag tror att hälften av det var att Prazeres en bit in i rond två var så här, ja, vad ska jag göra?
Nej, men verkligen, jag sa ju det i sändning till och med, just det där att han ligger i halvgard, han har blivit svep 2 gånger och nu är Prazeres på väg att passera en tredje gång, och jag bara, han kommer inte gå på samma brygga. Jo, det gjorde han. Exakt. Samma brygga igen. Men jag tror det här ignorance is a bliss. Jag tror också han kommer in med det här, vi har ju sett det ett par gånger i UFC. Man kommer in 22 år gammal, 19-2 i rekord, väldigt många matcher obesegrade i rad, och så jag kan inte förlora. Den där känslan
också.
Ja.
Och jag tror att, eller så här, kan det här också vara den nya generationen av fighters, de som faktiskt är uppväxta, vad har de som är yngre än sporten, som nu också börjar komma in, som har följt sporten sedan barnsben, tränat MMA och inte varit inne på kanske andra kampsportar, som nu glider in. Sagt 22 år gammal, ser så här skarp ut. Kan det här vara kanske en, vad ska man säga, en ny utveckling, en ny evolution i sporten?
Jag tror att den är ofrånkomlig. Jag tror att du har rätt, och jag tror att det här egentligen är typ, lite som sen när 22 sporten hade, eller UFC hade sitt 25-årsjubileum förra året. Men det här är fortfarande bara en beta-version. Sen kommer den uppdateras igen och igen och igen. Sporten som vi sitter och kommenterar och uttrycker expertkunskap kring är så pass ung, så att hälften av det vi gör är att titta i en spåkula och hoppas att vi har rätt. Det kommer visa sig rent statistiskt, och jag tror att alla kommer säga som Nardiev inom bara något år eller två liksom. Och sen generationen efter det kommer börja nischa sig fast inom MMA istället för utanför MMA.
Ja, men jag håller helt med. Det är verkligen, alltså, det är det som är så spännande. Man har ju sett den här evolutionen. Först kom några som gjorde en grej och så lärde sig några försvar mot det, gör en till grej. Och sen byggde man på det, byggde på. Nu har det ju ändå kommit till att okej, vad är bäst som vi hade förra? Ja, MMA är bäst. Ja, punkt. Exakt. Men precis som Valdo säger, nu kommer specialiteten och den här folk lära sig utveckla något inom just MMA.
Mm. Ja, det ska bli superspännande att se Nurdivs framtid, som vi sa flera gånger. Där, om man, den här lilla boken man har hemma med potentiella framtida storstjärnor, skriv upp dem. Nurdiv är en av dem. Om ni missade matchen så kolla in den, för den är verkligen värd att se. Damir Hadzovic, vår danske granne, lyckades avsluta sin motståndare Marco Polo Reyes, i andra ronden, om jag inte säger helt fel nu, började han med slag.
Mm. Alltså jätteroligt, och Damir såg väldigt bra ut. Som jag sa i sändningen också, han har haft en ganska otacksam resa i UFC.
Ja, det har han.
Det var inga sådana här sköna passningar han har fått, och det var även inte en skön passning han fick nu, men han såg jättebra ut, skarp och lyckades avsluta, så två raka vinster nu, kul för
han. Och lite så här, han har ju verkligen inte haft så bra passningar, men mot Marcin Held, mot vem han var kanonmat ämnad att vara submission of the night offret, så fick han ju också en stolpe in när han bara, nej men jag hade övat in ganska mycket ett knä som försvar mot en Imanari roll. Absolut, han såg, det blir jättebra. Men, stolpe in, knockout of the night, och så nu det här avslutet där han såg bra, när han väl fick rygg på han. Tunga höfter, släppte slagen, inga konstigheter.
Nej, absolut. Jättekul.
Man måste ha stolpe in alltså för att bygga en bra karriär, punkt.
Ja, definitivt. Ja, men det såg riktigt, riktigt bra ut. Det var kul att se. Nu tycker jag faktiskt att vi hoppar på lite Daniel Tamer här och går igenom hans match. Han mötte då Chris Fishgold, som är för detta mästare i Cage Warriors. Chris Fishgold har gått en match i UFC. Det var mot Calvin Cater som lyckades avsluta honom. Alltså Chris Fishgold förlorade. Daniel Tamer då, har gått två stycken matcher i organisationen. Förlorat dessvärre båda. Nu gick han in igen. Alltså tuff match. Jag såg absolut inte förbi Chris Fishgold för 5 öre, och det pratade jag även på livechatten som jag hade innan galan, för Chris Fishgold är lite en av mina så här, lite favoriter från Cage Warriors scenen. Och ja, han gjorde ju det som han brukar göra. Han brottar ner folk eller dundrar upp dem lite och sen tar han rygg och där sätter han rear naked choke. Så det var ju lite det som hände igen.
Ja, tyvärr. Det var ju det som hände igen, och absolut om man inte ser förbi Chris Fishgold. Som det ser ut nu är inte han en blivande stjärna i viktklassen, men en tuff kille att möta och kommer kämpa sig igenom vissa motståndare. Jag tyckte det var otroligt tråkigt att Daniel förlorade och eventuellt troligtvis förlorar kontrakt i UFC. Och ja, det var, jag skulle säga att det var också lite felbedömningar och ja, misstag också som ledde till den här förlusten.
Ja, jag tycker att matchen, den var ju, om man tittar på den väldigt opartiskt, vilket inte är helt enkelt om man gillar Brenna Tamer, men om man tittar på den helt opartiskt så var den fruktansvärt underhållande. Det var högoktanigt, det var rejält med fot på gaspedalen från bägge herrarna. De var ungefär 0% slagrädda och köttade på efter bästa förmåga. Problemet var att den ena av dem köttade på efter bästa förmåga med en plan. Och det var Fishgold. Daniel köttade på efter bästa förmåga, och det tror jag faktiskt lös ut genom skärmen. Han slog med syfte att ta loss Fishgolds huvud. När han lättade spark på armen där i början på andra ronden, då var det för att sparka av en arm. Alltså han gör allting med kort avsikt, men inte med långsiktig plan. Och det skiljer de två herrarna åt. Den ena har en gameplan också. Och om båda är riktigt tuffa, och det är båda i det här sammanhanget, då vinner oftast den med en lite längre plan. Mm. Tyvärr.
Ja, speciellt skulle jag vilja säga också, eftersom den ena är en grappler, Fishgold, och den andra är en kille som lite hoppas på att knocka sin motståndare. Mm. Det är det som är en kort, alltså det är det som är hans plan, men det är kanske
ingen, liksom.
Det är en kortsiktig plan, och det är kanske inte den taktiskt bästa planen att ha, att jag hoppas jag knockar han, för det har han gjort, och jag tror lite han har gjort det så mycket i sin karriär så han förlitar sig på att göra det igen, tyvärr. För jag, vi pratade lite om det tidigare när vi bröt ner den här matchen. Och jag hade ju velat se lite mer rörelse, lite mer förflyttningar. Försöka liksom, fan, är ju så otroligt teknisk Daniel. Och utnyttja den överlägsna stående teknik han har gentemot Chris Fishgold. Ligg ute med sina sparkar, ligg och flytta på dig, håll dig borta. Liksom, låt det gå en, två ronder. Dra ut på det lite.
Ja, jag håller med. Det var ett tomteblås. Det var verkligen briljant och högintensivt förbränt, men det slocknar. Det behöver vara liksom nivåer på det och tempoväxlingar. Och alltid när man säger tempoväxlingar så hör nästan alla människor med dolda hörselsensorer: du menar höja tempo? Nej, så tempoväxlar kan vara neråt också. Det är jätteviktigt att veta att man behöver kunna växla ner lika mycket som man växlar upp utan att bli passiv. Typ exempel, byt distans. Eller lägg dig bakom jabben en vända. Eller flytta på dig en vända. Det tror jag var den stora tabben. För det var max tempo, gaspedal. Men det var ju en riktning. Och när Fishgold fick självförtroende nog att så här, ah, fast jag sover ju inte. Nu har jag fått lite läder i ansiktet här några gånger. Jag sover uppenbarligen inte. Men då vågade jag kliva igenom. För han klev bokstavtalet igenom till slut. I början vågade han inte det. Men till slut när han fattat, fast jag somnar inte, då clinchade han.
Och det var sjukt synd att han inte somnade, för det var nära också.
Ja, det var det. Alltså, absolut.
Det var väldigt nära. Vi hade kunnat sitta där och hylla bara att han äntligen fick sänka motståndare. Ja. Men tyvärr inte. Jättetråkigt. För jag är verkligen, jag tycker Daniel är grym fighter. Både stående på marken. Jag tycker att vi fick se det i
han
första ronden.
Han visade bra grappling. Alltså, framförallt topppositioneringen. Ja. Offensivt gjorde han väldigt bra grappling. Defensivt, finns och grejer att jobba på. Alltså, men offensivt, väldigt bra.
Hans defensiva grappling består av att han är ett fysfenomen som orkar ställa sig upp. Ja. Alltså han sprattlar liksom och vägrar ligga still. Det som tyvärr hände var att han hamnade på marken mitt i buren. Mm. Han hade ingen bur att komma upp mot och det här energin var lite slut. Det var inte samma explosiva, tempofyllda bryggningar, för vem som än såg matchen såg att första ronden var brutal.
Jag kommer citera dig också från förra podden, att när man väl tar rygg, då ska det vara över. Och det känns som att Chris Fishgold är en person som när han tar rygg, det är över. När han får den, då kommer han jaga det tills antingen gånggången går eller att någon klappar. Och han gjorde det jättebra. Jag tycker att Chris Fishgold gjorde det väldigt bra när han väl fick rygg. Och han sätter väl nu sin sjunde, tror jag det var, vid naked choke.
Enkelt sagt så är det så här. När man väl har fått in bägge hookarna och en hyfsad kontrollplacering på armarna, då är alla bra grapplers. Folk är i alla fall inte dåliga grapplers där. Sen när man har en bra skolning i det, ja, då är alla hemska grapplers.
Vi har fått lyssnarfrågor angående Tamer. Jag tänkte att vi kör den direkt. Och den frågan har varit från väldigt, väldigt många. Så nu blir det inget utrop på namn här, utan vi ger bara ett svar. Frågan är då, kommer han få en till chans i UFC? Jag personligen har lite svårt att se att han kommer få gå en fjärde match. Och jag tror nog att det är bra för Daniel Tamer att kanske sticka utanför UFC, plocka några vinster till och träna och sen komma tillbaka istället för att eventuellt stanna kvar. Ja, det är i alla fall min personliga tanke. Jag tror att det skulle gynna honom att faktiskt köra en 2-3 matcher i Cage Warriors eller någon annan organisation. Vad säger ni själva, Valdo?
Det han har, det finns ju en grej som ligger liksom plus, om man nu ser det som ett plus att ligga kvar. Och det är kombinationsfaktorn av att han är superpoppis för att han är extremt underhållande. Daniel har 3 förluster i UFC. Alla de 3 matcherna har varit asroliga att se. Det är speciellt. Den andra är det än så länge obekräftade rykt om att UFC kommer hit i juni. Det skulle kunna vara en perfekt make or break, för att alla vet att ger man Daniel Tamer, tja, ställ dig med ryggen mot väggen här och slåss för ditt liv. Vilket är att få en fjärde match i Stockholm. Då hade inte jag velat möta honom liksom. Men med det sagt, det ska mycket till, för att det är många ifs and buts på den. Jag tror tyvärr att han blir av med kontraktet.
Ja, tyvärr tror jag det. Men precis, Valdo bygger ett bra case. Jag kan verkligen hålla med. Och man kan lägga till att hans brorsa är UFC. Jag vet inte, det är bara kanske eventuellt ett plus hos UFC att bygga på något sätt i Sverige också. 2 bröder som fightas på samma kort. Men ja, vi får se. Tyvärr tror jag att han blir av, men jag hoppas inligt att han får vara kvar.
Ja, jag säger det med. Det handlar inte om att jag vill ha ut han ur UFC, utan han får gärna få en fjärde chans. Men jag har svårt att se att det blir då. Men det, Valdo, du har väldigt många bra poänger som är svåra att argumentera emot. Och vi kommer vidare till spekulationen runt UFC i Stockholm också. För det är också en fråga som har dykt upp ganska mycket. Så den kommer när vi kommer till lyssnarfrågorna. Santos och Blahovic stod för huvudmatchen. Det var nummer 6 i Santos mot nummer 4 rankade i Blahovic som skulle göra upp. Santos gick upp till lättvikt för inte så jättelänge sedan. Har vunnit alla, lätt tungvikt och har vunnit alla sina matcher i viktklassen.
Grov
så här
annars.
Grov, ja, alltså. Verkligen. Riktigt stor lättviktare, otäck. Och han bevisar ju också lite det här med att fan, det kanske är en ganska bra idé att kliva upp från mellanvikt till lätt tungvikt ändå. Och jag måste bara säga en grej som Anthony Smith sa. Han sa själv att han fick kämpa så mycket med att gå ner i vikt, men nu äntligen känner han sig stark.
Okej, det... jag vill lägga till en sak här innan. Ja, för det är såklart man säger det efterhand när man har slagit då två sopor egentligen. Eller, alltså, jag vill inte, men det går inte att jämföra Volkan Ozdemir och Shogun med... Ja, vi kan ta vilka som helst i 84 kilo.
Nej, men han lyftade liksom... på bantningen.
Ja, jag vet. Tänk, men det är det han menar, han säger i efterhand. Mm. Så här, ja, men jag känner mig så fräsch. Nu kan jag äntligen leverera på den nivån jag vet att jag kan. Nej, alltså du kan leverera mycket bättre för att du möter sämre motstånd. Alltså,
exakt.
Ja, men jag känner mig så mycket snabbare. Jo, alla är långsammare. Ja. Jag känner mig alltså... Luke Rockhold till exempel, eller Joel Romero, eller du vet, det här är obehagliga killar som inte finns i 93an förutom Alex och John Jones. Ja. Alltså that's it.
En gång i tiden hade vi, innan han drog vidare till de sälla jaktmarknaderna, men Ryan Bader hade varit kul för Anthony Smith att få möta från början och sen säga, nej, men jag känner mig ganska stark och fräsch, ha det bra. Alltså, ja. det,
för där är också, han var duktig, du vinner mot honom. Och kvalitet, men det är en tuff match för vem som helst, för han är bra på allt.
Ja. Alltså, och han är stark.
Ja, han är stark.
Han vet vad stark är.
Ja, men verkligen, det blir så skillnad. För de säger såhär, jag känner mig så mycket starkare och fräschare. Ja, men alltså du möter ju sämre fighters.
Jag förstår, nu är det inte det han menade. Jag tror att här nu rycks hans kommentar ur kontext. Det han menar är dels hela träningcampet. Han mår bättre, han är inte liksom dränerad för att kämpa med honom vikt. Och jag köper det. Jag köper det för Santos också. Jag köper det för Joel Romero som fortfarande envisas med att vara kvar i lättvikt. Som nästan dödar sig själv för att kliva upp på den där vågen, bli utburen av sina polare. Vissa behöver gå upp en viktklass.
Ja, ja.
Alltså... Sen har vi de som behöver gå ner. Det här argumentet gäller inte alla. Nej. Jag har nämnt Oliver Ehrenkamp, en kille som ska gå från vält till lättvikt. För mig är det inte ens en diskussion. Men en person som Anthony Smith, Thiago Santos, Joel Romero, Luke Rockhold också, jag tror att de tjänar på att kliva upp en viktklass, att inte vara helt dränerade den där sista dagarna innan fight. Och det var det han lyfte, att han mår bättre under träning.
Ja, men
han,
det är helt med. Alltså det är det man säger också, att det första som försvinner är den här viljan att kliva ner i vikt för att optimera dina möjligheter. Sen går det ju en gräns där man liksom svimmar på invägningen och inte ens...
Ja, de har gått förbi den gränsen.
De har gått förbi den gränsen. Men jag tror inte Anthony Smith var där. Sen att han
för Smith sa det inte i samband med att han känner sig stark. Nej. När han slåss, utan det handlar verkligen om förberedelse. Jag måste verkligen bara poängtera det.
Det är såklart att han mår bättre och tycker att det är härligare. Det suger att banta.
Ja. Jag ska slänga in en grej på just den grejen. Och det härleda ordet amatör, det kommer ju från latinets att älska. Amatörer gör det de vill för att de älskar och förväntar sig ingen ersättning. Till skillnad från proffs innebär att göra det som ett yrke. Vad är det man får betalt för då? Alltså att slåss i buren tycker ju alla fighters är roliga. Gå på valfri gala, häng backstage så kommer du höra varenda tränare säga, nu är det bara det roliga kvar. Bara, det är hälften av de tränarna har aldrig slagits, by the way. Men det är fortfarande så att det sägs, för det är också oftast det man bygger. Hej, fan vad kul. Det är när jag är där inne känner jag att jag lever, bla bla bla. Du får betalt för att sköta kosten. Det är vad du får betalt för. Punkt. Det andra ska du tycka är roligt. Du ska tycka det är kul att träna, ska tycka det är kul att vara i camp, ska tycka det är kul att spara, ska tycka det är kul att gå match. Vad vill du ha betalt för då? Sköta vikten.
Ja. Och sen kommer vi nu få se Anthony Smith när mötet John Jones.
Mm. Ser vi.
Ja, hur stark kul. Han känner sig då. För...
Och det kommer vi gå in på sen. Vi är fortfarande på Santos och Blahovic. Det var bara jag som drog ett Anthony Smith-citat med hur det är att kliva upp en viktklass.
Triggered!
Men verkligen. Det är men så här, i alla fall Santos och Blahovic. Blahovic har ju varit lätt tungvikt nu ganska länge. Santos, även han har klivit upp. Och jag måste bara dra en till parallell. Jag tycker det är bra, just för att det är så glest i lätt tungvikt. Så det är skönt att det är lite mellanviktare som faktiskt känner att fan, jag sticker upp en viktklass istället. Så vi jämnar ut båda viktklasserna lite. Hur som helst i alla fall, han mötte Blahovic. Då kan vi diskutera det här med fem ronder som vi diskuterade tidigare. Jag tycker att de börjar lite lugnt. När de väl klev in i tredje så började tempot vridas upp lite grann. Santos avslutar Blahovic. Kort och gott, summerat av hela matchen, så är det ju så det gick. Mange, dina tankar om Santos i det här mötet?
Nej, men ja, jag tycker att det var väl ungefär som, det var inte lika samma intensitet, men det är också att det var ganska väntat, och Blahovic är en kontringsfighter och backar och är, och jag tror Santos var medveten om, okej, det är fem ronder, jag kan inte gå ut som jag gjorde mot Jimmy i alla fall.
Mm. Exakt.
Det är en omöjlighet. Sen med det, alltså jag tycker inte, jag tycker Blahovic har växt, han är jättebra, men det är inte den här högsta nivån, tycker jag i alla fall. Även om Santos vinner så är det, han, hakan är ganska högt, bröstet är fram, det är händerna ganska långt ner, och nu träffar han och han slår hårt, han är explosiv. Det är ingenting vi någonsin har ifrågasatt.
Nej, jag håller med Mange om det. Det är väldigt lätt att sitta bakom en mick i lugn och ro i en studio och kritisera någon för att de är kaffa när de har precis knockat någon på ett main event. Men Santos är ärligt talat inte så jävla bra. Han är däremot fruktansvärt explosiv. Och det är okej att han har den där tatueringen på bröstet, hur osmaklig den än är. För han slår ju som en torshammer, det är en slägga han släpper iväg. Det som kommer hända däremot, det är när hans räckvidd inte räcker. Då kommer det plötsligt vara så att hakan är exponerad. Om han ska möta John Jones, som har ungefär en aln längre armar, han kommer ju ha 114 jabbar i facet innan han ens är framme med sina händer. För att John Jones kommer kunna armbåga på samma avstånd som Santos skickar svingar liksom. Det kommer bli en skillnad.
Och precis som du säger, alltså, det är lättsigt att kritisera. Det är inte så att man kritiserar, men just så här, vi jämför ju någonstans med toppen.
Ja, det är väl själva referensen.
Det blir ju lite referensen. Sen är han fantastisk och ligger topp 5 i UFC och förtjänar att ligga där, speciellt i lätt tungvikt. Han gjorde det inte i mellanvikt. Nej. Men i lätt tungvikt är han topp 5, tycker jag.
Ja, han slår hysteriskt hårt.
Ja, sjukt hårt och bra sparkar.
Det gjorde ändå talat Östermir också.
Ja.
Det är inte förrän nästa steg som det märks.
Ja, det går ju att slå hårt tills man möter de som är duktiga på kanske teknik och strategi där inne också. Då blir det ju ett annat game.
Känns som att vi pratade om det här alldeles nyss.
Precis.
Här,
nej, men det är det jag menar. Att jag bara håller med i det du säger. Och det är slutet av matchen. Han säger, du råkade ju tyvärr faktiskt hans översättare slakta hans slutcitat. Vilket var mycket bättre när det kom från Santos. Men han sa att han vill möta vinnaren nu i helgen som går om bältet, och då sa han att om Anthony Smith vinner, då kommer jag spöa honom igen, och om John Jones vinner så vill jag möta honom och då kommer jag chocka världen, var det han sa. Och återigen då, lyssnarfråga, väldigt många vill se Thiago Santos mot Alex. Jag tror att det finns faktiskt ett case för att Santos får möta vinnaren Anthony Smith och John Jones.
Ja, det törs jag säga. Alltså, han är ju senast med att spöa Anthony Smith, om jag inte minns fel.
Ja.
Förhållandevis cleant, kan man väl säga. I den mån man kan göra cleana matcher, man heter Anthony Smith och Thiago Santos. Men förhållandevis. Vilket innebär att det är en superenkel logik. Han borde stå näst på tur. Rent sådär, vem är om jag slog den? Och om man använder liksom mellanstadie, vem är ballast på skolgården? Resonemanget. Och det gör Dana ganska ofta. Och det andra scenariot är att så här, om John Jones vinner, vem ska han möta då? Vem är liksom nästa hype? För honom handlar det om att bara bygga, han måste vinna för att bli erkänd och hypad. Han måste tvätta bort liksom stigmat av sin pajade karriär. Då måste han ju spöa det som i allmänhetens ögon är det mest hypade för stunden.
Absolut, och där vet man inte vad som försiggår bakom. Jag säger fortfarande Daniel Cormier, vad händer där? Jag tror att han är sugen med en match mot John Jones. Jag kan se att John Jones har gått 2 matcher på kort tid. Han vill matcha mycket, men vad finns det att matcha mot? Säg att han vinner då mot nu Anthony Smith och sen vinner nästa då mot
Santos.
Santos, tack. Och vad är sen? vem har Alex mött under den här tiden till exempel? För de kan ju ge Alex en returmatch.
Han måste möta någon.
Han måste möta någon och det finns ingen där.
Han måste möta någon relevant.
Någon relevant också. Och det finns ingenting. De måste kanske bygga upp Reyes, Alex eller du vet, någonting måste de göra. Och där kan jag se att Santos, Alex, om det skulle vara Stockholm, de möts. Och Jones väntar, för jag, ja, beroende på vad han vill. Men jag ser ändå, Alex måste få en match. Och jag ser kanske Reyes eller Santos.
Ja, jag kan hålla med om de grejerna. Jag har däremot en liten känsla av att Jones vill gå så mycket matcher som möjligt just för att rensa stigmat här som ni har nämnt. Och jag skulle inte bli chockad om han har en beroende såklart på hur den här matchen går. Är det en enkel vinst för Jones, då tror jag att han kommer ha en match om 2 månader igen. Och 2-3 månader igen kommer han vara bokad. Om han går ut så som han gick in, då tror jag att han har en till match bokad väldigt, väldigt snart. Och då tror jag att det finns ett väldigt... Då är det Thiago Santos som står på tur.
Ja, han vill ju gå i Vegas. John Jones kommer vilja gå i Vegas. Det är så här, pay-per-view-procenten, uppmärksamheten du får på Fight Week, 4th of July weekend och så vidare. John Jones kommer att vilja gå i Vegas. Om möjlighet ges för att han inte slog sönder en knoge eller spräckte ett skenben eller någonting, då tror jag att vi ser John Jones i Vegas. UFC vill att John Jones går i Vegas.
Men om man tar en match emellan, då har vi DC och han där, tungvikt.
Ja, det vet jag, 17,
Fight Week, alltså, tror du. Eventuellt.
Alltså han är ju väldigt emot. Jones är väldigt emot att gå upp till tungvikt, känns det som.
Ja, jag tyckte han sa väl det, att han bara, jag behöver inte gå dit för att bevisa någonting och förstöra något för honom. Om han vill vara där kan han vara där, tror han har sagt.
Ja.
Men det är också, jag ska vara helt ärlig, jag är inte... Personligen är inte jag supernyfiken på DC Jones 3, om jag ska vara helt... Alltså.
Nej,
inte jag heller.
Inte faktiskt. Jag heller. Men jag är inte... Alltså grejen är så här, om man ser rent så här, vad finns det för Jones som triggar den? Ja. För mig är alltid Alex. Alex är nummer 2 utan tvekan. Ja, och han är den enda som jag ser har en chans. Santos skulle kunna ha en... Ja,
Santos och Smith har samma puncher's chance.
Ja, jag skulle säga att Santos har mer än Smith och han slår hårdare liksom. Men annars, vad finns det för Jones? Det är ingenting man säger, wow. Alltså, den är så tom.
Jag saknar Rumble.
Ja, jag saknar Rumble.
Jag tror inte ens att han når lätt tungvikt.
Nej, han är sällan
Men jag såg faktiskt här om dagen, Luke Rockhold la ju ut på
Sloppy Santos.
Nej, han la ut på sin Instagram lite innan det, 205 muscles, så står han och drar någonting och ser ganska grov ut. Så har vi kanske Alex Luke Rockhold i Sverige.
Den vill jag jättegärna
kan
se.
Kan vi bara få se den?
Ja. Den skulle jag se hellre. Om den blir av, det vore riktigt, riktigt kul.
Ja, för då kan vi bygga en hype igen och Alex får sin match igen.
Ja, men jag tror så här, om det finns 3 eller några matcher som jag skulle vara nyfiken att se Jones möta, och nu drar jag verkligen för att det är så glest i den här viktklassen, men det är Reyes som vi har nämnt, det är en potentiell framtida människa som Jones skulle kunna utmana, så skulle kunna vara intressant, och sen fortfarande på kort varsel Johnny Walker, eller alltså på att ha agerat så kort, det är egentligen bara... När jag tittar över det som är rankingen utanför, det är de enda 2. Nu stryker jag bort Alex, för Alex har precis gått match. Men det är de. Kommer Luke Rockhold upp? Det finns ett case för Rockhold också.
Jag skulle vilja slänga in
ingen annan.
Romero skulle jag vilja slänga in.
Ja, Romero också. Jag skulle vilja slänga in en person till här någonstans, som vi inte har pratat om så mycket, som man bara, vad händer där? Han föll i träda. Vad händer med Ilir?
Ja, men det är ju på grund av förlusten mot Corey Anderson, tyvärr.
Men Alex förlorade också.
Ja.
Hänger med. Det är så här, Illir behöver möta någon av de här namnen vi pratar om också.
Ja, absolut.
Slå av någon av dem huvudet så att han blir relevant.
För det kan han.
Ja,
alltså, Illir också,
direkt.
Och där måste jag säga, Illir gör ett fantastiskt jobb med att marknadsföra sig själv.
Fruktansvärt.
Alltså, han är grym på det, så jag hoppas... Att han får någon av dem. Alltså, ge han Santos.
Ja.
Det är Ille Santos.
Det vore en så bra match också.
Det vore intressant.
Och den haken är så högt upp för den där overhanden som kommer och bara...
Ja, precis. Och så en fet nedtagning på det här, och vadspark. Och
har det bra.
Ja, men, alltså,
ja, men den tar vi.
Det är lite drömmatchning för oss svenskar, men...
Ille mot Santos hade varit riktigt intressant.
Riktigt roligt.
Vilken match.
Ja.
Ja, det var riktigt, riktigt intressant. Men det är spännande.
Sledgehammer versus sledgehammer.
Och vad hände med Sverige? Var det det som var frågan vi började med?
Det var lite det här med vad händer med, dels frågan var om Santos ska möta Jones och vad händer med Alex. Folk vill se Alex mot Santos. Jag tänker lite ur ett UFC-perspektiv här nu, så finns det då människor att bygga upp för Jones, för jag anser att det är viktigare för dem att bygga upp fighters för Jones än fighters för Alex, om ni förstår vad jag menar. Men viktklassen är gles, det är liksom summa summarum, viktklassen är oerhört gles. Hade det här varit mellanviktsproblematik, då hade man kunnat sagt alla de här motståndarna till Alex, för att vi hade haft 5, 6, 10 andra motståndare till Jones också.
Ja.
Det är inte den lyxen längre, utan det är typ så här 3 motståndare som är intressanta för både Alex och Jones.
Ja, det är sjukt att vi är nere i mellanvikt och försöker plocka upp lite folk. Det hade vi inte gjort i 77an.
Nej.
Du, vi går ner och gräver.
Kanske
upp.
Till och med att James Vick ska gå från lättvikt till lätt tungvikt. Han är 1,90. Varför inte?
Ja, vadå, Rumble gjorde det.
Ja, faktiskt. Ja, han gjorde det där.
Han gjorde faktiskt den på riktigt.
Ja. Så, men det är spännande. Vi har redan liksom glivit in.
Och fortfarande kraftfull.
Tycker du?
Ja.
Jag tycker så här, innan vi går på galan som går av stapeln i helgen, UFC 235, där vi har Jones mot Smith och vi har då Tyron Woodley mot Kamaru Usman. GSP gick i pension.
Mm.
Han la handskarna på hyllan. Det har varit lite snack om att han la handskarna på hyllan för att det inte gick att få en match mot Khabib Nurmagomedov. Jag tycker nog ändå på något sätt, jättetråkigt att den matchen inte blev av, vill jag tillägga. Det hade varit intressant. Det hade varit helt fel för lättviktsrankingen att göra matchen. Ur ett fanperspektiv, jag är nyfiken. Men han har i alla fall lagt handskarna på hyllan. Jag tycker faktiskt nog att det är rätt. Han lämnar verkligen med flaggan på den högsta toppen, måste jag säga. Har efter lång tid kommit tillbaka, vinner mot Michael Bisping, plockar mellanviktsbältet, lämnar över det för att han var sjuk. Och nu lägger han handskarna på hyllan.
Ja, vad ska man säga? Det är en epok. Det är så många människor idag som pysslar med MMA som inte vet hur influerade de är av GSPs närvaro. Deras tränares tränare satt hemma och tittade på vad GSP gjorde och kollade på när GSP gjorde vad Conor McGregor claimar att han var först med. GSP klev utanför mallen. Helt plötsligt hänger han och bara, vad gör ni olympiska ringar? Varför pysslar han med yoga? Vad händer här? Nu håller han på med en pingisboll här med någon gummisnål. Vad är det som pågår? Han var långt före alla andra med det. Och han var också bäst. Alltså. Mm.
Men nu ska jag göra en Valdo med Hickson Gracie var faktiskt först.
Det är sant. Det är sant. Man får aldrig glömma Hickson. Hickson var absolut. Faktum är att innan Hickson så fanns inte planeten jorden.
Nej, exakt,
jag ger på det faktiskt.
Exakt.
Nej, men verkligen. Alltså, det känns ju som att han var ju en strateg under hela hans karriär och metodisk. Och jag vill ju säga att även han då avslut är strategiskt och metodiskt.
Ja.
Han kliver ut när han är på topp. Han vann mellanviktsbältet också. Ja. Vem nu än som var mästare i den viktklassen. Men, och liksom kliver därifrån och bara wow.
Tack för mig.
Ja, vilken karriär. Du vet, det känns så rätt.
I am impressed by his performance.
Ja, jag måste säga detsamma. Jag är lite så, alltid när man pratar om George St. Pierre, det finns 2 förluster på hans record. Det är då hans första möte mot Matt Hughes och han mötet mot Matt Serra. Det är helt, helt otroligt. Men det finns lite frågetecken runt de 2 förlusterna. De är rena förluster, det är inget snack om saken. Men jag tycker däremot att när han mötte Matt Hughes första gången så kunde man se att det var verkligen the fanboy som möter förebilden.
Exakt.
Han är så tagen i stunden och är helt chockad över att få dela bur med nästan det som för honom såg ut att vara liksom gud. Åker på stryk, men i returmötet, alltså herre
mördar
Gud, alltså han kör över Matt Hughes.
Ja. Ja, då var det så här, den matchen, det är mitt starkaste minne. Det var så här, för mig som en MMA-fan var liksom så här, okej, det här är nya eran.
Exakt. Ja.
Det är så här MMA ska se ut.
GSP gjorde det några gånger. Han gjorde det även mot BJ Penn.
Ja, men det var ju.
Och ärligt talat, mot Matt Serra så är det så här, det var till snack direkt med att Sarah gör någon liksom Cinderella story och träffar för en gångs skull någonting och så lyckas han vinna det där. Det GSP gjorde när han kom tillbaka är ju fortfarande en av de kanske lite mer brutala överkörningarna någonsin. Han hade kunnat avsluta det där så mycket tidigare. Men på tal om strategisk och metodisk så var jag så här, förlåt mig att säga, men jag kommer skicka ett budskap nu till alla andra. Det var en fluk.
Ja, men alltså den matchen överlag. Det är så kul när man ibland hör Matt Serra prata, för det, liksom, även han kan ju bara flina åt det här. Jag slog ESP för bara, what the fuck just happened.
Exakt så.
Ja, men jag tänker bara på när han ligger ihopkurad på alla fyra, Matt Serra, GSP i en sidposition och tar sats och kör hoppknän på något underligt vänster, och det är den ena efter den andra rakt in i midjan på Matt Serra.
Ja, alltså Matt Serra, han sket nog perforerat som frimärken ett par veckor efter det där. Ja. Alltså, det var ej en trevlig behandling.
Nej, men otroligt imponerad snubbe, och vilken fighter. Ja.
Och jag kommer säga så, nej man, jag har två starka minnen med GSP. Matt Hughes-matchen, del 2, absolut. Överkörningen, allt, alltså hur han mixade upp allting var helt otroligt. En grej till jag måste lyfta när det gäller ändå fighting med honom, det är också hur Josh Koscheck ansågs vara den bästa brottaren.
Den matchen.
Han kör över Josh Koscheck. Alltså,
han brottar också i hjälpen.
Älskar, det är faktiskt också som minne jag har såklart, när Koscheck sitter i intervjus, bara, he gonna out-wrestle me? I'm the best wrestler in the UFC. Och så bara, det första som händer, bara, pardon, rakt på ryggen.
Men det är inte så här, men det var ändå bra scrambles med GSP, va? Nej, alltså han bajsade på honom.
Det var så sjukt, för Koscheck var så, alltså han var i den intervjun, ibland kan man ju säga att folk säger, men jag ska knocka, jag ska göra det här, men när han säger det så tror jag han verkligen tror på det.
Ja.
Vadå, ska han brotta ut mig? Snälla,
han var lyckligt ovetande i den intervjun.
För Koscheck är ju en av de bästa brottarna liksom, som har varit där tidigare i alla fall. Men, och är det helt sjukt alltså.
Han gav väl också typ Josh Koscheck ungefär det ögat som Anthony Yigit fick i sin förra match,
exakt. Va? Jag skulle faktiskt precis säga det, på tal om metodisk. Så GSP, det var då han presenterade sin wildcard boxing samarbete med Freddie Roach. Och så sa han innan, såhär, jag ska försöka använda min jab, för jag har jobbat lite på min jab. Så att han slog, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men vi låtsas att det var 186 stycken på exakt samma plats på Koscheks öga. Så mycket så att Koscheck fick alltså en orbital fracture. Han slog in hela okbenet på honom med en jab. Ja, du har jobbat lite på din jab. Där har ni liksom en av the goats. Hans MMA var något annat liksom.
Du sa en rätt bra grej till mig för ganska länge sedan. Det var apropå folk som sticker runt till olika MMA-klubbar och testar. Och då hade det blivit en, när du jämförde med GSP, att skillnaden med GSP är att GSP går till olika grenar. Han går till rena boxare, han går till rena brottare. Han testar de olika gymnastik och han mixar upp det på ett så snyggt sätt. Men sen har han alltid sin bas på TriStar. Jag tror att det är det också som har gjort GSP så oerhört, oerhört bra. Att han sticker till den rena andra grenen och är med de bästa. Det är ju olympiska brottare och liksom som du säger Freddie Roach. Men sen har han alltid det här fantastiska samarbete med Fira Sahab på TriStar.
Han letar efter djupförståelsen i det. Och då måste du ta det ut lite som vi snackade om referenser. Om vi ska kolla vem som är bäst så måste vi kolla var toppen är. Han letar ju efter toppen och är så här, vem har bäst jabbar? Ja, han fick inte tillgång till Mayweather. Då tar vi Freddie Roach. Vem har bäst brottning? Ja, jag har inte tillgång till det amerikanska eller iranska landslaget. Så att, jag kör det lokala som är här och så vidare. Så att han letar efter den bästa referensen i den renaste av miljöer. Men han fattar också värdet av att det här måste jag ta med mig hem till min bur, till min matta, till min coach som kommer att ropa kommando på mig. Och hur stoppar jag in det i hans gameplan? För folk glömmer bort att han om någon hypar Fira Sahabi enormt och förklarar att det är hans gameplan. Han själv är verktyget. Fira Sahabi sa det jättebra, det coolaste med GSP, det är att de återuppfinner honom inför varje match. De behöver 9 månader. Ursäkta, vad sa du? Ja, men 9 månader, sen har jag en ny GSP, match efter match efter match. Jag fattade inte det, men varje gång som jag nu har börjat kolla om matcherna så är jag bara, jäklar, han har bytt vinkel på främre benet, eller just det, han har flyttat vikten till det där benet för att han ska ha, eller okej, han flyttar framen på främre handen hit för att sätta upp. Och då har han det som ett konsekvent grundbeteende. Det tar säkert 9 månader.
Och vi får även se att hans MMA innan förra, så var det ju, han åkte ju ner till Greg Jackson. Ja. För då var ju han nummer ett och den största. Så han åkte dit, fick en gameplan, för det var han bra på. Sen åkte han hem och tränade på den gameplanen. Men jag vill bara säga, precis som Valdo lyfter du på, att det folk missuppfattade med GSP när de såg alla de här breakdowns och så, det var att han åker runt på olika klubbar, sätter han ihop det själv typ.
Ja, nej.
Men han tränar med de bästa brottarna, han tränar med de bästa, och när man gör det tillsammans blir det den bästa MMA-fighten. Nej, det blir det absolut inte. Det blir en väldigt dysfunktionell fighter som kanske är lite schizofren. Utan det är just den delen att han måste sätta ihop det. Man kan åka och träna med de bästa brottarna, de bästa boxarna, de får den här djupförståelsen och vad är det man jobbar med, vad är det man tänker med, för att bara sätta det. Men sen måste man hem till sitt camp och köra MMA.
Det är det första M-et, mixed martial arts. Det heter inte S, det är inte separate martial arts.
Nej, jag fick ju möjligheten att träffa honom när han var här i Sverige inför debuten, då han var här med Francis Carmont som var din motståndare, Mange, när UFC kom första gången till Sverige och Globen. Jag fick visa honom lite bollövningar. Jag höll på mycket med bollar och hittade en halvt intill opumpad pilatesboll på Pankreas gym. Eftersom att jag visste att han gillar gymnastiska saker, så visade jag en bild när jag står på händer på en pilatesboll. Och vi började leka med den här bollen. Och nu när jag tittar på videon så ser jag att bara även i den lilla grejen från en helt okänd person i mig, så har han full fokus på vad jag gör.
Han laserfokus. Jag kollade på den videon och var jävligt av
sjuk. Jag tar som fan, står och studerar mig, tittar vad jag gör, provar. Då var det här perioden då han var paj i knät. Några månader senare i hans road to recovery så gör han exakt min bollövning, fast 40 000 gånger bättre. Ställer sig på händer, står riktigt clean och det ser sjukt bra ut. Men där var jag så imponerad av han att han... Det är ingen kille som går med näsan högt i vädret. Han tyckte att det jag kunde var ballt. Han såg mig göra några grejer och då började han direkt tänka och analysera. Och det sa så mycket om honom, tycker jag.
Kommer ni ihåg den här trenden med Steven Seagal? Steven made me do it. Paul made him do it. Ja. Bara släng in det. Om ni undrar så har Paul bandana på sig, läder nu och gula briller.
Exakt. Så jag har ju alltså coachat GSP i boll. Och jag har även varit coach till Anthony Jiggett. Såg ni det här?
Nej.
Jag la upp det här på min Instagram. Anthony Jiggett har blivit intervjuad i Aftonbladet inför sin senaste match.
Det är alltså en fantastiskt duktig boxare för alla er som undrar.
Ja, varpå då reporten Stefan Ahlfeldt, tror jag han heter, han har missuppfattat Valle till Paul Del Valle och att Anthony Jiggett bodde hos mig i Alicante och att jag var hans coach, att han bodde hemma hos mig.
Självklart, det är kristallklart. Anthony, jag har alltid undrat.
Ja, precis, nu vet ni. Så jag fick faktiskt frågor på Instagram. Fan, jag trodde jag visste om boxning, men har du varit Anthony Jiggetts coach? Jag bara, nej, vad är det ni pratar om liksom? Och så ser jag att Jiggett hade skickat, han bara, det här är hysteriskt roligt, Paul Del Valle. Men det ändrades. Det var en textrace som ändrades.
Paul didn't make him do it.
Nej, precis. Men jag tänker lite så här, favoritfight med GSP.
Kolchek.
Ja, det är Kolchek för dig.
Ja, Kolchek.
Jag tar nog Matt Hughes då först, andra.
Ja, jag tar nog faktiskt den också. Men
du får
inte
härmas.
Nej, jag vet. Men samtidigt tänker jag också, nu har jag inte namnen på de matcherna, men det var några matcher där innan han får bältet och han var så oerhört bra.
Jag har en till som var väldigt imponerande för mig. Och det är mot Alves.
Alves.
Ja, exakt. Där han sliter sönder ljumskan ganska tidigt. När Greg Jackson för en gång skulle inte låta sig gullig. När han rondvilan, tror jag att efter rond 3, säger "Don't take his fucking back again." Man säger, ursäkta, vad händer med Greg Jackson nu? För då har GSP satt in huckar, men han orkar inte rida för att hans höfter är ont, så att Thiago Alves roterar och hamnar över hela tiden. Så GSP ligger underst i gard några gånger. Och hur han bara nickar knappt, utan han bara kodar av lite, som du sa, med den där fokuserade blicken, tar in det och så bara topppositionerar sönder honom igen. Det var också en sån här grej när man fattar att han är så receptiv. Till och med en bra bit in i matchen när han har ont och är skadad och det står ett bält på spel och så vidare. Att han ändå korrigerar, det var också fruktansvärt imponerande.
Och hur ställde han sig upp efter sparken från Carlos Condit?
Ingen vet. Han ställde sig upp för att han var inte imponerad över hans leverans, tycker jag.
Not impressed.
Nej, helt otroligt. Som sagt, om ni nu mot förmodan är så pass nya fans att ni inte har sett GSP era... Jag tror att ni kan hitta majoriteten av de här grejerna faktiskt på YouTube. Gå in och titta bara. GSP är fortfarande en levande legend. Ja, fan. Det känns skönt att säga att han är klar, och det känns oerhört tråkigt på samma sätt,
ja,
också.
Det är sorgset. Men det är skönt med en legend som inte föll.
Nej, precis.
Det kan vara skönt.
Jag har ju sett han som klar ganska länge. Mm. Så det kom ju inte som en chock. Nej. Liksom. Alltså att han kom tillbaka mot Michael Bisping, det såg jag som en chock.
Ja.
Och nu att han avslutar känns bara helt rätt.
Ja.
Vi blickar framåt. UFC 235 går av stapeln nu i helgen. Jag tycker att vi börjar. Vi kommer gå igenom några matcher, men vi börjar faktiskt med Cord Garbrandt och Pedro Munhoz. Här får faktiskt du börja, va? Då Pedro Munhoz är ju någon som står dig lite nära.
Ja, Pedro är en bra polare till mig. Pedro Munhoz är en flyger under radarn kille som har ett par shady split decisions. Jag tycker han vann bägge. Han förlorade mot nu ser still i mitt huvud, som blev knockad av Moraes. Vad heter han?
Jimmy Rivera, eller?
Jimmy Rivera. Han förlorade en split decision mot Jimmy Rivera. Han förlorade en split decision mot Dodson. Och jag kan se de matcherna 100 gånger. Jag kan inte fatta hur han förlorade någon av dem. Jag tycker att han vann bägge. Och det är inte ensam om. Så det är inte bara partiska valder, liksom. Men han gjorde det. Så att han har hela tiden haft lite problem med den här katapulten upp i rankingen. Nu ska jag möta Cody Garbrandt. Och det är absolut inte en gratis match för Cody Garbrandt. För Cody Garbrandt slår jättehårt och är jättetuff, men han är också lite endimensionell. Det är inte Pedro. Pedro har en mängd meriter. Han har vunnit både gi- och no-gi-tävlingar i BI. Han är benlåsspecialist på riktigt, inte att han vet hur man drar ett fotlås. Han har brottats på extremt hög nivå och hjälpte bland annat till på Black House som brottningstränare. Vilket är värt någonting eftersom de bara har en brottningstränare där. Och nu har han flyttat till American Top Team och fått sin boxning att funka jättebra. Så att det där är inte en sådär superrolig kille att möta. Han är väldigt komplett och chocktuff. Så att jag har höga förväntningar. Det som alltid frågetecken med Cody Garbrandt är att han slår så fruktansvärt hårt. Och det är ju så här, det kan man ju bara inte räkna bort. Men jag skulle säga skill for skill, då är det fördel Pedro Munhoz. Det är bara att han ska ge fan och bli träffad.
Ja.
Ska bara dra lite statistik på de här snabbt för att fortsätta. Många. Pedro Munhoz har 17 vinster, 3 stycken förluster, där har han 8 stycken submission vinster och 4 knockouter. Cody Garbrandt har 11 vinster, 2 förluster. Båda de förlusterna är TKO-er som TJ Dillashaw lyckades ge honom, och han har totalt 9 stycken knockouter.
Ja, men som vi ser, bara man läser record, Pedro Munhoz är erfaren också.
Mm.
Och även erfaren innan han började med MMA.
Ja, verkligen.
Så, men Cody, så vill säga, han slår otroligt hårt. Bra nedtagningsförsvar. Grapplingen har man inte fått se så jättemycket av. Men där kommer han ju vara i underläge. Och jag vill lyfta ett frågetecken. Vilken Cody kommer vi få se?
Ja, det är det.
För han, vad jag upplever, nu är ingen koll alls, det är bara en känsla, men han känns ju som en kille som har haft lite tufft i livet och gått igenom vissa saker, och han förlorar första matchen, kommer tillbaka och förlorar andra. Hur kommer han hantera det här? Hur mår han? Hur skulle han må ifall han möter lite motstånd av Pedro Munhoz? Som kanske inte är den här hypade killen, trots att han är så pass bra. Hur kommer han hantera det? Och det är, ja, det är lite frågetecken där. Jag kan se mycket väl att Pedro Munhoz vinner det här.
Mm.
Alltså det är en otroligt jämn match. Jag kan se det psykologiska övertaget kanske blir till Munhoz här.
Det tror jag också faktiskt. Det handlar om en det är också en make or break för Cody Garbrandt. Alltså han får inte kaka på sig en tredje förlust på raken. Det är liksom före detta champ eller inte. Det är inte supermånga som har den lyxen.
Nej, verkligen.
Nej, vi har ju snackat om det här med den här mentala uppförsbacken som Cody Garbrandt står inför. Om vi nu leker med att han skulle få en tredje knockout-förlust.
Mm. Ja, då får han nog verkligen börja se över livstillvaro. Alltså, den kommer inte vara så bra då.
Men det intressanta är, det är ju smeknamnet Lola, No Love. Men alltså, det verkar ju vara en ruggig bromance mellan Pedro Munhoz och Cody Garbrandt.
Mm. Pedro är fruktansvärt respektfull inför allt och alla. Han är en idrottsman mer än han är en fighter. Missförstå mig inte, det är inte som att han inte gillar att skicka knogar i riktningen mot de andra. Men han är en idrottsman. Han har inte så mycket till övers för skitsnacksbiten och det där, utan hej, jag är här för att slåss. Gör det. Sen skakar man hand och sen så kanske man käkar nasa ihop eller något.
Det är svårt att just starta en beef med någon som absolut inte...
Nej, det går inte liksom. Nej.
Få får inget tillbaka, så det är lika bra att göra en bromance av det.
Ja. Den matchen öppnar upp huvudkortet. Sen är det Tisha Torres mot Weili Zhang. Sen har vi Robbie Lawler, och Ben Askren gör nu debut i UFC.
Yes! Efter,
efter väldigt, väldigt många år. Ben Askren kliver in obesegrad med 18 vinster. Det finns en no contest där inne. Och det är väl egentligen så mycket man kan säga om hans UFC-karriär så här långt. Den är just nu ingenting, men den startar nu på lördag. Han får ta sig an för detta welterviktsmästaren i Robbie Lawler. Robbie Lawler blir av med bältet mot Tyron Woodley, som ska försvara bältet mot Kamaru Usman under samma kväll.
Så jag måste få slänga in frågan här till Mange.
Kör bara.
Mange, ärligt talat, kan du tänka dig någon värre att debutera mot än Robbie Lawler? Förlåt, men...
Nej, men det är så här, alltså... Finns det någon tuffare kille?
Nej,
är det någon som har varit i mer krig? Nej. Är det någon som typ verkar älska att fighta så mycket som Robbie Lawler gör?
Det är faktiskt helt vrickat. Alltså.
Jag ser fram emot
Justin
den här
Gaethje
matchen.
Kanske.
Ja, precis.
Det är typ där. Fast tänk en större och starkare Justin Gaethje.
Ja. Nej, men alltså, jag ser fram emot den här matchen så mycket. Just att få se Ben Askren i UFC. Mm. Och jag vill ju så gärna få köra mitt det här... Det är skillnad på MMA och UFC. Och ja. Jag tror att det finns en möjlighet till att få göra den.
Ja. Alltså så här, Ben Askren är ju en väldigt meriterad brottare som kommer med. Det är en elitbrottare på riktigt. Han har konverterat sin brottning till MMA bra. Hur bra vet vi inte, eftersom majoriteten av hans matcher inte har varit mot briljant motstånd. Han har också mött bra motstånd, men inte i mängden av sina matcher. Så det som är intressant nu är att han kommer möta Robbie Lawler, som bokstavligt talat är, idag måste han vara mest erfaren i UFC om man tittar till när han började fightas.
Ja, alltså han har,
topp tre i alla fall, tror jag säga.
Ja, han har ju 41 stycken matcher, gör sin 42 nu. Han har 28 vinster, 12 förluster, en no contest på sitt record, bara 20 knockouter, en submission vinst.
Han debuterade i UFC när det fortfarande var svartvitt på TV typ, känns det som.
Ja, när man till och med hade ratt på TV.
Ja, men skämt åsido, han kommer alltså från perioden då Pat Miletic byggde ett team vars specialitet var att slå jättehårt och stoppa nedtagningar.
Ja.
Det är alltså det han regrederar till när han blir slagen hårt i huvudet. Det är vad han gör på DNA-bas.
Det är också vad han behöver göra. Han har ett hyfsat team bakom sig. Och jag tror han har relativt bra gameplan och träning för den här matchen. Och jag vill lyfta det att Ben Askren har inte mött, han har inte mött någon, skulle jag säga, kanske en, men, och det ska komma till, i Robbie Lawlers klass. Men när han mötte Luis Santos Sapo,
ja,
han, ja, det stämmer. Ja, då, det är väl hans no contest också, tror jag. Eller
tror att
han,
det är,
ja,
den som är no contest, osäkert.
Och då såg det inte så övertygande,
nej,
ut.
Exakt.
Han fick kämpa, han fick kriga, han blev träffad, han fick inte nedtagning som han ville. Och jag tror faktiskt att det kommer vara på samma sätt. Det kommer inte vara så lätt att ta sig igenom. Och du, det är inte så att Robbie Lawler inte har försvarat nedtagning i sin karriär.
Nej.
Alltså, det är det han har byggt sin fighting-stil på. Så jag tror Ben Askren kommer få en oj.
Kommer du ihåg när Tyron Woodley knockade Robbie Lawler?
Mm. Ja.
Intervjun efter, när han också säger "Nah, I knew I couldn't take him down, I had to knock his ass out." Ja. När Tyron Woodley säger "I knew I couldn't take him down", då tycker jag Ben Askren borde ha jobbat lite på sina jab-setups också. Mm.
Ja, det kommer bli sjukt intressant.
För det är ju det här också vad gäller just Robbie Lawler, när vi ändå är inne på honom. Han har ju gått igenom, när vi började sända på Viaplay, så var första matchen Carlos Condit mot Robbie Lawler. Det var ett monsterkrig. Det finns ett monsterkrig med Rory McDonald. Det finns två monsterkrig, eller ett
med
monsterkrig
Hendrix.
Med Johnny Hendricks. Hur man brukar alltid säga så här, en av de matcherna lämnar en bit av själen i oktagonen. Han har
han är helt själlös. Han har ingen själ kvar. That man is dead.
Nu är ju då frågan, hur mycket fighting har han kvar i sig på grund av de här tunga fighterna, tänker jag.
Fast jag tror att Robbie Lawler är mujahedin. Mm. Han anser sig själv redan vara död. Han har gett sig själv sista smörjelsen.
Aj, alltså så han länge han har hållit på.
Ja.
Och sådana krig han har varit med i, och han verkar fortfarande vilja vara med i fler krig.
Alltså,
det är helt galet. Ja. Och han är ju något så här unikum. Han vill bara fightas.
Ja, det är en speciell herre. Vi, både jag och Mange från generationen, skönt att jag gjorde mig lika ung som du, Mange, som verkligen så här går igång lite på Robbie Lawler. Som, han är inte superkomplex. Det är inte som han bara, oh, vilken förfinad tekniker. Nej, han är okej på fötterna, men han slår som en häst sparkar. Ja. Han har starka höfter och har det bra liksom.
Ja. Han är trevlig. När du och jag var i Anaheim så var ju han supertrevlig och liksom började snacka om sina tidigare matcher och han log när vi tog ett foto. Däremot när vi snackade med Donus Roney så
han
var ju bara
lika
riktigt douche. Han tittade inte ens i ögonen.
Nu kan jag säga det då. Jag har ju varit runt och träffat en del fighters. Och man säger alltid, alla fighters är så trevliga. Ja, alla fighters är trevliga, förutom Donald Cerrone. Alltså, han är vidrig. Ja. Jag har så många historier med honom som jag inte ska dra, men han är vidrig med.
Han är inte en soft kille alltså.
Nej. Nej, långt ifrån.
Ja, vad skönt att vi fick ur oss det.
Fick du bekräftat?
Vågar vi säga vem som vinner det här mötet egentligen?
Alltså fördel Lawler för
ja,
mig.
Alltså jag, med hela mitt hjärta också vill jag säga Robbie Lawler. Skillnad på MMA och UFC.
Ja, jag
I said it.
Håller nog faktiskt med där. Jag tror att det är Robbie Lawler som kommer att lyckas styra upp det här. Första titelbältet som står på det spel den kvällen, det är Tyron Woodley som är the champ som ska ta sig an utmanaren Kamaru Usman. Kamaru Usman kliver in med ett record på 14 vinster, en endaste förlust. Tyron Woodley har 19 vinster, 3 förluster och en no contest där i. Det här är ju, vågar man säga wrestler versus wrestler, för det är väl kommer båda från samma bakgrund.
Helt och hållet. Helt och hållet. Ärligt talat så Kamaru Usman är en bättre brottare än Tyron Woodley. Mer meriterad.
Men han är inte byggd.
Nej, han är byggd, men Tyron Woodley är byggdare. Låt oss säga så då. Det är ett korrekt sätt att börja ordet om ni undrar. Nej, men alltså så här. Kamaru Usman är en bättre brottaren. Jag tror att Kamaru Usman har bättre flås. Jag tror att Kamaru Usman är hälften så stark som Tyron Woodley. Jag tror att ungefär där har vi premisserna. Ja. Och jag brukar generellt säga den gamla regeln, och den håller, törs jag säga, till en 85-90%. Möts två brottare så vinner den starkaste.
Ja, alltså sen, det är inte bara den här brottningsdelen, utan här har vi ju då Powen.
Han slår ganska hårt.
Han slår ganska hårt. Och hans stil, han har ju lyckats, för han, nu har man inte sett så många så här krig med Tyron Woodley.
Det blir inga krig.
Han blir inga krig. För han ligger och väntar och sen smäller det. Jag skulle säga Rory McDonald är det närmaste kriget han har varit. Ja. Och då var det tufft.
Men en liknande match mot den som är idag, alltså när Woodley slog av Josh Koscheck hjärnan, alltså han slog ju honom där i DC igen, still looking in space for his head, alltså det var ett skämt, det var som att någon avfyrade en slaktmask på ett slakteri liksom.
Men alltså han slår ju så hårt, och det har vi sett i så många matcher. Och för att slå Tyron Woodley, då ska du göra en Rory McDonald. Ligga ute, ligga och pricka. Du får inte närma dig för mycket. Du måste vara lite småförsiktig. Ligga och pricka, flytta, försvara, pricka och bara ta det här nöta sönder han. Ligga ute som han låg ute med sina pushkick, kanske med ett knä, men direkt försöka separera, inte låta Tyron Woodley hålla i dig.
Hud mot hud är kört.
Ja, det är dåligt. Men jag ser inte Kamaru Usman ha den stilen.
Han har inte verktygen för det. Han kommer behöva slåss och brottas med han.
Ja.
Finns det risk för att det blir en repris nu, typ en Damien Maia, Tyron Woodley, en Tyron Woodley mot att det blir det här Steven Wonderboy Thompson?
Nej, alltså båda de var ju extremer för att de var så långt ifrån varandra. Woodley befann sig i mitten. Det innebär att han är den bättre brottaren mot Damien, är den bättre brottaren mot Steven Thompson. Så Steven Thompson kommer attackera utifrån. Då får inte Woodley använda sin brottning. Och Damien kommer vara så nära så att Woodley kommer inte få använda sin boxning. För det enda Damien gjorde var sköt. Han bara dök på benen. Vilket han gjorde rätt i. Han fick ju kritik för det. Men var ju så här, det är världens bästa gameplan. Skit i att boxas med honom. Förr eller senare kanske få tag i han. Precis som Steven Thompson som bara, tja, jag tänker vara 4 meter ifrån dig. Det här kommer inte bli en sån match eftersom Kamaru Usman har inte det riset. Han kan inte flytta ut till extremerna eller flytta in till extremerna. Han kan byta läder och han kan trä armar typ, skjuta på benen.
Och det är där jag ger han den här chansen. Om han inte blir knockad och han kan göra det till en high pace fight. Han har högt tempo, han slår, han skiftar nivå. Han får Tyron Woodley att försvara, han får han att boxas, han får han att jobba. där ser jag att han har en möjlighet att vinna.
Han kommer också behöva skifta nivå långt, för att Tyron Woodley är kort i den där viktklassen.
Ja, verkligen, otroligt.
Och är liksom lika bred som Illir. Han byggs som ett monster på riktigt. No offense, Illir.
Nej, han är ett kraftpaket. Det ska bli väldigt intressant att se matchen. Vi har ett titelbälte till som står på spel.
Va?
Och det är då John Jones som ska försvara mot Anthony Smith. Ja, vi har ju i princip redan gått igenom deras, vi har gått igenom ganska mycket om den matchen redan, vad gäller lite saker runt omkring, men John Jones, 193 cm lång, de är faktiskt lika långa de här två herrarna. Anthony Smith har dock 8 tums räckvidd kortare än Mr. Jones. Jones vinster är 23 stycken, en förlust. Den förlusten är ju århundradets största frågetecken runt.
Jag tycker Matt Hamill vann rättvist.
Rättvist, verkligen. Han näsrotade sönder John Jones näsa där underst i mant.
Ja, verkligen. Vad gäller däremot Anthony Smith, så har ju han oerhört mycket mer matcher. Jag tror han har gått nästan 40 matcher, men då har han då 13 förluster där i. Kliver upp, gör lite kometkarriär mot en titelchans, och det har vi bekräftat sedan länge. Det är glest i lätt tungvikt, och då kan det gå väldigt, väldigt, väldigt fort. Ja, vad behöver egentligen Anthony Smith göra för att chocka världen, Valdo?
Han behöver chocka världen. Nej, men det här är ju som, om Jycken gillar att säga att det är skillnad på MMA och UFC, så skulle vi vilja slänga in min gamla slagdänga där, och det är att Anthony Smith slås hellre än bra. Han har inga problem med att slås. Han slås jättegärna, han gör bara inte jättebra jämt. Och det är ett problem, för att här handlar det också om någon som har en kortsiktig plan. Anthony Smith är svintuff, han förtjänar sitt namn Lionheart. Det finns ingenting i honom som, han är inte rädd för John Jones, han kommer inte vara feg, han kommer kliva på, han kommer kliva fram, och han kommer göra sitt absolut bästa i varenda sekund att försöka slå John Jones. Och det kommer vara problemet, för att han har bara sitt bästa i varje sekund, han har inte en långsiktig plan. Han borde tänka, vad ska jag göra de här tre ronderna för att kunna vinna i den ronden? För John Jones tänker så.
Men, alltså, vad ska han göra? Nej, men alltså, jag ser det här. Okej, okay, nu, jag har gjort några sådana här för. Vi kan gå tillbaka. Matt Serra lyckades knocka GSP.
Det är samma match. Ja,
det är samma match. Det finns, skulle de, okej. Okay. Alltså, han vinner 99 av 100 matcher. Lätt, om inte mer.
Ja, Anthony Smith alltså.
Ja, precis.
I plock i pin.
Ja, nej, men alltså, ja, han slåss hellre än bra. Och han verkar vara en fantastisk kille. Han verkar vara så himla trevlig, tycker jag.
Rolig och gattig, ja, liksom.
Precis, men det här är sån klassskillnad. Så det finns inte. Jag ser inte, han blev utboxad av Volkan.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Tills han tog ner Volkan. Okej, ta ner John Jones.
Lycka,
det finns
till
inte,
då.
Det är bara Alex som kan. Och sen försök att boxa.
Det är Alex och DC som har tagit ner John Jones, punkt.
Ja. Ja.
Punkt, eller hur?
Mm. Ja.
Ja. Har det bra då, Anthony Smith?
Ja, nej, men det går tyvärr inte. Och sen att knockan har ju inte, nu har han ju avslutat här, men han har ju inte power. Han är inte den här riktiga powerpunchen. Alltså, om vi tittar även mot Shogun, som kanske har sett sitt bäst före datum.
Han har inte VM i armeringsjärn runt hakan.
Nej, precis. Och han slog en hel del slag och armbågar innan. Det är inte Tyron Woodley vi tittar på som bara, okej, okay, det kan vara över när han träffar. Utan det behövs lite slag. Och ja, hur ofta blir John Jones träffad? Titta mot Alex, som är kanske den bästa boxaren. Alltså UFC, i alla fall lätt i lätt tungvikt. Och ja, han fick inte så många slag på John Jones.
Nej, det var inte en...
Nej, och det känns lite som att nu när John Jones har kommit tillbaka så vill han ta ikapp all tid han har varit borta och verkligen bekräfta för hela världen att han är the GOAT, the greatest of all time. Och det, jag har en känsla av att han både kommer vilja gå väldigt mycket matcher i år, och jag tror att han vill verkligen visa sina GOAT-kvaliteter.
Och han såg bättre ut än någonsin mot Alex.
Ja, nej, han såg ruskigt bra ut.
Någon som säger att Alex gjorde en dålig match. Alltså, John Jones gjorde en helt bizarrt, smart, bra. Alltså, jag var så imponerad.
Alex gjorde absolut inte en dålig match. Nej. Alex gjorde det Alex brukar göra.
Ja.
Problemet var att John Jones inte gjorde det han brukar göra.
Nej, men
han valde att ligga på två andra distanser.
Precis.
Närmare eller längre ut.
Ja.
Han stoppade allting hela tiden. Var det inte ett slag mot ansikt, var det slag mot kroppen, ett spark mot benet, var hela tiden, det kom grejer som bröt den här rytmen som Alex försökte etablera. Han lyckades aldrig få någon möjlighet att etablera någon form av rytm. Han sabbade allt.
Och sen vill jag säga så här, hur stor chans har Anthony Smith att försvara John Jones nedtagningar?
Och ridå.
Nej, men alltså det är det. Nu pratar vi stående att där har han en möjlighet. Okej. Okay. Hur stor chans har han att försvara nedtagningar?
Nej. Alltså, nej. Det struntar jag, va?
Ja.
Ja.
Ja. Så winner by submission Anthony Smith.
Winner by vulgar display of power John Jones.
Ja. Ja, ja, alltså utan tvekan.
Ja, jag är nog lite där också. Jag skulle bli... Han chockar världen ifall han chockar världen. Det är nog minst sagt. Jag tror att då är världen chockad. Då är till och med folk som inte följer MMA kommer vara chockade i samma instans som vi som ser det live. Kommer alla känna att någonting hände just nu? Var det tektoniska plattorna som skiftade? Eller var det
a great disturbance in the force.
Precis. Ja. Super, super spännande. Det går av stapeln nu i helgen. Det är alltså natten till söndag klockan 04 kan ni se det här på Viaplay Sport. Ni kan se det där. Dags för lyssnarfrågor. Och den här gången har vi fått in väldigt många. Så jag kommer summera en fråga ganska snabbt. Och det är den här spekulationen i att eventuellt kommer en UFC till Globen. Är det jättemånga som har skrivit om. Eller i alla fall till Sverige. Ryktet, om jag inte säger helt fel, nu verkar vara den 4 juni. Och den har då bekräftats via en sida utan att, eller fler sidor utan att egentligen ha blivit bekräftad utav UFC. Och det här måste jag säga att det har jag sett tidigare. Att vissa MMA-sidor går ut och bekräftar event som sen faktiskt inte blir av. Jag nämnde även det här i livechatten. Det var det att UFC Danmark som gick förra året, 2018, hade vi UFC Danmark. Fantastisk match, fantastiskt fight card som den hade. Vi var där, jättemånga var där. Alla bara njöt av hur bra det var. Då tänker man, okej, det var ett rykte som sen levde upp till sin hype. Kommer UFC Sverige 2019 kunna leva upp till den hypen? Det är möjligt. Det är mycket möjligt att det gör det.
Känner du att det här känns konstigt?
Nu sitter alla och tänker där hemma, men vadå, UFC Danmark kommer ändå? Nej, det är för att det var ett rykte som aldrig blev av. Men det betyder inte att Sverige inte kommer
en
bli
lång jargong för att konstatera det.
Exakt, exakt. Det kanske blir av, vi vet inte. Men jag menar bara att jag tror att ibland när rykten är så...
Man ska hålla i hatten en stund och sitta ner i båten.
Verkligen. För att under många, jag fick så mycket mail eller just på min Instagram så var det många som åh fan, UFC Danmark, vilket datum? Du som jobbar, berätta. Ja, fast det finns inget datum. Och det blev inget. Jag hoppas verkligen att det blir av. Det vore sjukt kul. Så den frågan i alla fall, så fort det blir officiellt så applåderar vi högt över att de kommer hit. Det vore ju ruskigt, ruskigt roligt.
Jag har en teori. Jag tror att det blir av baserat på att Sverige har varit en stark aktör för UFC länge. Vi har haft fighters som har gått att bygga, har synts och så vidare länge. Folk glömmer bort hur långa karriärer Alex Willer har haft i den här ganska snabba branschen. Resa får man inte glömma bort. Vi har Mange här som också levererade förhållandevis bra, får vi lugnt säga, kanske bäst.
Tack.
Nej, men det är liksom, vi har faktiskt en hel, vi har haft tuff deltagare på ett väldigt litet land. Varumärkesmässigt i Sverige, svinpoppis i USA. Vi är ansedda internationellt som en ledande nation med massa olika områden. Det är viktigt för UFC att Sverige som någon form av tongivande MMA-land i Europa, framförallt i norra Europa, att vi är aktuella. Det var länge sedan Alex gick match, det var länge sedan Ilir gick match. Framförallt är det i juni, var det länge sedan. Det är briljanta comeback-datum. De kan fylla vilken arena som helst om de faktiskt en masse bokar på svenskar. Och det finns en bubblande nivå av svenskar under radarn. Det är dags att fylla på nytt. Det gör man på hemmaplan. Mm.
Absolut, det behöver vara... Det här är en möjlighet, precis som första UFC i Sverige var. Då vi alla, många, fick kontrakt. Att nu fylla på med nya svenskar. Mm. För det behövs. Många har försvunnit, många har gått ut. Det är liksom, det behövs en ny generation. Och det finns. Det finns en otrolig kompetens i Sverige. Och jag tror UFC är medvetna om det. Hur bra vi presterar internationellt. Så jag tror att det är en stor möjlighet. Och ja, vi håller tummarna för det.
Ja, jag glider in på en fråga och den här frågan har ställts av väldigt många så jag kommer bara dra den rätt upp och ner. Vilken eller vilka svenskar skulle ni vilja se debutera i ett eventuellt UFC Stockholm? Valdo?
Alltså jag är partisk, men jag skulle vilja se, det är några stycken, debuterar begränsar oss lite grann. Jag skulle vilja se Kalle Albrektsson, jag skulle vilja se Simon Sköld, jag skulle vilja se Helst av allt hade jag velat få in någon dam också. Men det är lite tidigt. Jag är lite...
Panny.
Ja, titta.
Hon, alltså,
fast hon har ju fightats
hon
har redan.
Hon har ju gått tuff finalen, men hon har inte gått ut. Ja, det beror på hur man räknar.
Ja, exakt. Nej, men där har du liksom.
För hon gjorde ju bra ifrån sig. Alltså, det är ju given.
Jag tror att hon sitter på i alla fall någon fight. Bör hon få?
Det tror jag också, för att det var bra leverans.
Jag anser redan att hon är inne.
Ja. Jag håller med, så det blir inte debut på det sättet. Som sagt, det begränsar lite grann.
Men annars, såklart. Alltså, 100% Panny.
Ja, hon såg 100%. Riktigt bra ut. Och om jag ska lyfta fram två som inte Valdo nämnde, så Amir.
Ja, Amir Albasi.
11-0.
Verkligen.
Frågetecken där.
Ja, Bellator, hur kontraktet ser ut. Ja. Jag vet, men han hade...
Fast han är off Bellator. Ja. Han fightas för Brave nu. För att
han... Är han off Bellator?
Han är off Bellator, han fightas för Brave, bokat för Brave för att Bellator av någon anledning inte har förnyat honom. Nej. Jag tror att det är för att han letar efter UFC.
11-0 i rekord. Ja. Alltså, det är väl en ganska solklar matchning.
Ja.
Om man ska ta någon helt...
Amir är dock London-baserad, får man inte glömma bort.
Ja, det är han. Ja, det är han. Men, ja. Och sen... Alltså, jag vill ju lyfta han, för jag kollar ju på han ofta. Kamsa är... Han har inte gått tillräckligt många matcher, tror jag. Och han är inte så namnkunnig. Men... Det är en framtida titelutmanare. Och det här säger jag med all den kunskap jag har. När jag tittar på han, då ser jag att okej, den här killen kommer gå hela vägen.
Han är knas.
Han är så bra så att det är ett skämt. Ja, det är dem. Och sen, jag kan lyfta Guram också.
Det var Guram, det jag skulle göra.
Han har många matcher utan förlust nu på rad. Alltid underhållande. Och jag gillar hans... martial art-tänk och konstant utveckling och... Nej, jag lyfter...
Jag gillar också hans sparkar på ett sätt som jag hoppas jag slipper uppleva någon som jag gärna får se ofta.
Ja, men Guram var den jag också satt och skulle säga faktiskt precis när du skulle ta upp han. Ruskigt bra, alltid jättekul att kommentera honom i Superior Challenge. Han gör grymma matcher, han söker alltid efter avslut. Det är underhållande fighting. Nu har han alla visum och allting på plats, och nu får han också även fightas utomlands, vilket gör att skulle UFC kontraktera honom, så är han inte låst till Sverige, vilket han har varit under väldigt lång tid. Nu har han varit ute i Brave och fightas. Han har varit i lite andra organisationer, så...
Det finns ju många fler fighters som man skulle kunna nämna, men den bistra realiteten är att de oftast har för få matcher. Även om de har bra records, så är det så här, om det har gått 5-6 matcher, så är det lite för få. Det handlar inte om hur bra de har varit. Det finns några som tar sig in med det, men då ska man vara exceptionell, och vi har inga sådana som är exceptionella än. De kanske blommar ut med 2 matcher till eller 3 matcher till. Så att om ni känner att jag sitter och bara, oh, men du vet inte ens vem jag har förhållandevis bra koll. Frågan är ställd med all seriositet, och då handlar det lite om att titta på UFC kollar efter. Det är också lite mängd i siffror, och ärligt talat så tittar de också efter lite så här, vad stärker vårt varumärke, vad fyller Globen, hur mycket syns i media. Det är fortfarande intressant för dem att få upp bredd intresse av MMA, framförallt av UFC i Sverige. Då är de inte superintresserade av någon som har en helt enorm fanbase i en jätteliten stad i Mellansverige. Tyvärr. Det är de när den personen har växt och blivit nationellt känd i Sverige. Då är den personen intressant. Och det är sorgset. Och det är lite av ett stigma. Det är en polarisering i vart MMA räknas som bäst eller inte. Idag vet vi att det finns briljant MMA i BK Skutskär. Liksom. Det spelar ingen större roll. Kompetensen är spridd. Men UFC vet inte det. Och den breda mängden i Sverige som bara följer mainstream fighters vet inte heller det. Och det är tyvärr en faktor som spelar in.
Jag kommer faktiskt lyfta en person som jag tror skulle kunna göra en eventuell raketingång till UFC. Elin Öberg.
Ja, henne satt jag tänkte på att säga också när jag sa dam. Så
jag,
det.
Jag måste säga det här. För mig, jag är fortfarande århundradets frågetecken. Varför blev inte hennes vinst från Superior Challenge en viral succé?
Jag fattar inte.
Har de låst valvet med den videon så att den inte ska komma ut? För den borde ha florerat över hela Instagram vid det här laget, hela Facebook. Jag satt bara och väntade på att hennes knockout-vinst skulle börja. Ingenstans har jag sett den. Ingenstans. Och jag tror att den knockout-vinst, som vi kollar på Macedo, hon hade inte gått jättemånga matcher.
Nej.
Veronica Macedo kommer in till UFC.
Elin är mycket bättre än henne, bara jag ser redan nu.
Ja, alltså Elin är bra.
Elin är riktigt, riktigt bra.
Alltså precis, hon är blond, hon är svensk. Alltså
vi hon är supersöt,
slår också och är fruktansvärt hårt och är jävligt bra på MMA.
Men väldigt få bara.
Ja, alltså, det är
hur många matcher har hon? En, två?
En
va?
Det var debuten.
Exakt.
Det kommer gå en till
hon
match.
Hon ska gå en till nu.
Aj.
Men jag säger att den är svår att bygga, men det hade varit fantastiskt roligt och hon är ju bra nog.
Oh, ja.
Men jag
men det tror är många
för
som är bra,
skull,
det jag menar. Det är så många som,
hon
som är bra
inte stressa.
Nog.
Möt några brottare, visa hela registret, utvecklas, hon är ung så ja.
Och såklart Albrektsson som ni också har lyft vill jag också lyfta, för det tror jag verkligen är en framtida stjärna i lätt tungvikt.
Plus att lätt tungvikt behöver.
Ja. Ja.
Behöver det där håret.
Ja,
alla behöver det.
Patrick Swayze, Point Break, det är Mr. Cal Albrektsson. Men
vi släpper Paul där, han har lämnat oss.
Ska gå in på lite mer lyssnarfrågor här. Jag ska bara ta fram, ska vi se. Den här är lite intressant. Vilken fight lär bli fight of the night på nästa kort? Det är från Felix Lindstrand som tror själv på Woodley versus Usman. Om vi går på bara huvudkortet, jag kommer faktiskt säga Cody Garbrandt, Pedro Munhoz.
Ja, Cody och Pedro eller Lawler och Ben Askren skulle jag säga. Jag fattar resonemanget med Usman Woodley, men jag tror att den inte blir tillräckligt köttig på det sättet. Alltså, jag kan ha fel, men jag ser att de andra har bättre ingredienser.
Det är lätt att förutspå framtiden genom att titta på dåtiden. Om jag tittar på Tyron Woodley så är han inte Fight of the Night-material.
Det är ganska några bonusar tror jag på.
Ja, faktiskt. Så jag säger Robbie Lawler för om man tittar på vad han har med det. Sen får vi se om Ben Askren står upp så länge eller om han lyckas ta ner och bara vara tråkig. Men vi får se. Jag har svårt att se det.
Den här frågan är egentligen direkt till dig, Valdo. Mm-hmm. Vad blir nyckeln för Simon Sköld i titelmatchen?
Nu?
Vågar du dela ut en sån hemlig info? För er som inte vet då, alltså det finns ju faktiskt kanske folk som inte vet att du är Simon Skölds coach.
Ja, absolut. Det stämmer ju. Vad ska jag säga om Simons nyckel är alltid hans kvalitet är hans distansmätning och styrsel av den. Sen håller vi nu på att jobba inom alla olika nivåer av den distansen är. Och det är samma sak mot Diego. Diego är lite mer gammaldags. Han har liksom double pillar defense med armarna, skickar thai-boxning, brassestilen av thai-boxning, förhållandevis statiskt, lite lik Henan Barao i det. Duktig på marken, väldigt välskolad och tränade brottning länge på Black House. Han tränade faktiskt med Pedro Munhoz. Pedro Munhoz var på UFC Stockholm här första gången. Det var där jag lärde känna honom.
Dennis Siver, va?
Exakt.
Riktigt bra match för övrigt.
Ja, fantastiskt bra match. Det är väl lite så här att bestämma distanserna, men det är världens äldsta klyscha. Det säger ju alla tränare jämt liksom. Men det är faktiskt det som är nyckeln. Bestämma distanserna och inte låta Diego Nunes vara Diego Nunes.
Ja, ska bli spännande. 12 maj, eller säger jag fel nu?
11, 12.
Det är där omkring, vad det är maj.
Jag har grått hår och skägg, jag kan inte detaljer.
Jag har inte lika grått, men jag börjar känna mig likadan i hjärnan i alla fall. Så vi tar fast på det där med datum. Jag ska se om jag kan få fram. Jag vill börja med att faktiskt alla oss verkligen börja med att tacka för så oerhört mycket frågor som vi har fått. Det här är flest frågor. Och för er som vill vara med och skicka lyssnarfrågor till oss, så följ oss på Instagram, MMA-podden, och skicka in lyssnarfrågor. Jag lägger alltid upp en liten story där ni får möjligheten att skicka in. Vi kommer inte hinna besvara alla, det ber vi om ursäkt för. Och den här gången är det väldigt mycket frågor som också är de samma. Men det här är en som jag ändå tycker är lite intressant, så jag tar den. Vad tror ni hade hänt om det hade varit längre vila mellan ronderna i 5-ronders fighter? Mange, vad skulle du säga om det?
Men jag tyckte vi kom överens om det här, att vila ner 5 ronder och körde 3 ronder istället.
Ja,
men om vi
har
kvar, alltså, längre rondpauser, ja. Alltså det skulle bli en längre match. Jag vet inte om det hade bidragit till så mycket positiva delar i det.
Jag vet att jag hade gått upp i vikt för att jag hunnit kuta och hämta mer grejer i kylskåpet. Jag tror att den strategiska biten hade dött ännu mer. Ja. För att plötsligt så folk orkar muskla mycket, mycket mer. Det blir en annan sport. Om något skulle jag säga, varför gör vi inte det som var allra roligast? En 10-minuters rond och en 5-minuters rond. Ha det bra, hej.
Nej, jag håller med, jag tror bara att det skulle bara göra matchen längre. Jag tycker den summeringen var väl ganska ganska bra. Jag tror inte att det hade hänt så jättemycket. Vissa hade gynnats av det, samtidigt kanske hade dragit ner tempot ännu mer, för då är det 60, 90 eller 2 minuter.
Du blir återigen en helt annan
sport. Det blir en annan sport liksom.
Ja. Så vi skippar den.
Vi gör så här. Nu ska vi se. Där har vi den. Det här är från Linus. Han undrar om jag skulle visa en match som inte alls är intresserad av MMA. Vilken match så får honom att falla för sporten? Vilken match skulle jag välja då? Jag själv lutar jag åt Lawler mot McDonald 2.
Nej.
Demetrius Johnson mot Ray Borg.
Ja.
Nej, alltså jag tycker vi går tillbaka till
Hoist Ken Shamrock.
Nej, inte riktigt där långt. Men man gräver upp någon så här Wanderlei Silva Rampage.
Ja, verkligen.
Där har man, det här är MMA, så här ser det alltid ut.
Ja, det är deppigt.
Jag kommer säga faktiskt Yancy Medeiros och Alex Oliveira. Det är verkligen en av mina favoritmatcher sedan den gick, för den erbjöd både stående på marken och flög upp, det gick åt båda hållen, vem som helst hade kunnat vunnit. Det var en riktigt actionpackad match för mig. Sen tror jag inte att den definierar MMA, för att det är också så vi skulle vilja att varje match såg ut, och det gör det ju inte. Men det är en fantastiskt bra match.
Jag måste också slänga in här, Paul, nu kommer du bli lite förvånad, men jag måste också slänga in en McGregor-match. Jag tycker att Conor mot Khabib är också väldigt bra MMA.
Mm. Boxning eller brottning då kanske?
Alltså hela grejen var bra liksom, allt hur det satt ihop emellan, ja, då strategiskt, och vem som gjorde vad och försökte göra vad. Man kan föra dialog kring den och utbilda folk.
Ja.
Men som sagt, Demetrius Johnson mot Ray Borg, för att där hände också allt.
Mm. Och den går faktiskt in på en fråga som vi har fått tidigare. Där var det faktiskt en kille som frågade om det bästa avslutet, och han nämnde just den. Det var därför jag kom ihåg den här frågan. Har vi något favoritavslut? Har du något, Mange? Du har ju redan kört in, men har du något så här favoritavslut som du kommer på med så här, nu när jag bara frågar direkt, säg ditt favoritavslut.
Ja, men då kan vi se när Rampage hänger över repen efter att ha blivit knäad.
Mange har en bra dag nu.
Ja. Jag vet inte, när jag själv börjar tänka på det så tänker jag på något sätt på Conor McGregor mot Jose Aldo. Men det är nog också för att det är
chocken
jag,
i det också.
Ja, och jag går emot det här med väldigt många. Väldigt många vill ha de här långa utdragna krigen. Jag älskar MMA-matcher som är slut jättefort. Jag tycker det är så kul när det bara papp och så är det över.
På att läsa utbränd på jobbet, men han jobbar generellt för jobben på morgonen.
Det var något som fick mig att fastna för MMA överlag. För boxning för mig, det var alltid för långt. Medan MMA är så här, det kan gå 25 minuter, en kvart, eller det kan gå på bara några sekunder. Jag gillar den med det här, en träff dock, och så är det över.
Ja, men på det temat, Mark Hunt mot Roy Nelson. när alla bara, Roy Nelson går inte att
det gick.
Ha det fint i alla fall.
Det funkar. Grymt. Som sagt, vi har försökt besvara en del av frågorna som vi har fått under dagen. Vi har inte lyckats besvara alla, men fortsätt skicka in. Om ni gillar vår podd, hjälp oss att växa. Dela den jättegärna på era sociala medier. Om ni vill föra den här MMA-dialogen med era vänner, be dem lyssna på vår podd. Gå in på MMA-poddens Instagram. Dela mer av era tankar och funderingar om den här matchen. Är vi ute och cyklar? Har vi rätt? Allting. Nu på lördag är det du och jag, Valdo, som kör. Matchen är 04.00 söndag morgon, alltså natten till söndag är den. Och Cage Warriors också börjar klockan 22, som jag kommer kommentera, vilket jag tycker att ni också ska kolla för att verkligen ladda upp för allting. Ja, ni ser fighten såklart på Viaplay Sport, så vi får säga tack för den här gången.
På återhörande.
Ja, ha det bra.
Nästa tisdag hörs vi igen. Hej då!
Of I Like Radio. I Like Radio.